Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare är jag, Annette Strandqvist. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. Till vår röstbrevlådan som står på dygnet runt är telefonnumret 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vill du besöka webbplatsen är adressen taltidningenvasternorrland.se. Och nu finns vi också på Facebook och då kan man söka på Spotlight taltidningen Västernorrland. Så kommer man till Spotlights egna Facebook-sida. Spotlight nummer 11, vecka 23, 2023. Vi inleder med Aktuellt. Region Västernorrlands tidning Liv och hälsa har nu distribuerats till alla hushåll i länet. Tidningen finns även som taltidning. Rekryteringen av nya medarbetare vid synrehabiliteringen Västernorrland har avslutats. Malin Bjurestam, enhetschef vid synrehabiliteringen, intervjuas.
Den genetiska analysen har gått framåt, så jag tror att det är viktigt att känns det osäkert, man har mycket frågor, man har aldrig gjort någon genetisk analys eller den har inte visat någonting, så tänker jag att det är bra och man har också en rätt nu enligt nya riktlinjerna att få komma igen för en utredning och uppföljning.
Nya riktlinjer utlovar gentest. Alla som misstänker genetiska orsaker till förändringar i näthinnan bör lämna ett prov på sin arvsmassa. Intervju med överläkare, forskare och docent Marie Burstedt vid Umeå universitet. Digidel Center i Härnösand, finalister i European Digital Skills Award 2023. Iris förvaltning erbjuder i höst synskadade ungdomar mellan 19 och 30 år i hela Sverige att gå en 3-dagars flytta hemifrån kurs. Anmäl dig snarast. 8 platser finns till förfogande för tjejer och killar. Nordiska blåsarkvintetten spelar jordgubbe ur Majas alfabetssånger. Därefter tävling i repris. Telegram. Ny tillgänglighetslag 2023. Nominera till läsguldet. Charlotte Kalla ger ut bok i oktober. Och veckans spaning. Drakarna i Stenstan. Följt av evenemangstips från länets 7 kommuner uppdelade i olika ljudfiler. Boktips. Lincoln Highway.
Anslagstavla.
SRF Sundsvall inbjuder till att testa drejning och keramik. Och så ett förtydligande från redaktionen. Följt av information om utgivning innan semesteruppehållet. Och sist redaktionsrutan. Nästa taltidning kommer att publiceras vecka 25, det vill säga om 2 veckor. På återhörande.
Aktuellt.
Nu har Region Västernorrlands hushållstidning Liv och hälsa med aktuell information distribuerats till alla länsbor. I förra veckan dök tidningen upp i allas brevlåda. Tidningen innehåller både aktuell information om sjukvården och reportage om vad som sker inom regional utveckling. Tidningen Liv och hälsa kan du också beställa som taltidning via inläsningstjänsten på telefonnummer 0660 87990 eller via e-post marie.westman@rvn.se. Under sommaren behöver många invånare komma i kontakt med Region Västernorrland av många olika anledningar. I hushållstidningen finns information om de bästa kontaktvägarna till vården och en del av utbudet som finns. Eftersom regionens verksamheter berör alla invånare vill vi nå ut brett och berätta om vilka aktuella saker som sker i vården och inom regional utveckling. Alla invånare använder inte digitala kanaler och därför behöver vi emellanåt göra en tidning som komplement till våra ordinarie kanaler för att alla verkligen ska kunna ta del av vår samhällsinformation, säger Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör vid Region Västernorrland. I tidningen går det att exempelvis att läsa om möjligheten att chatta med en läkare genom tjänsten 1177 direkt. Organisera testning av prostatacancer och läsaren får också en inblick i en operationssal. Vid sidan av sjukvård har Region Västernorrland ett regionalt utvecklingsansvar som bland annat omfattar tillväxt, folkbildning, kultur, kollektivtrafik och folkhälsa. Tidningen innehåller reportage om företagsstöd, råd för att minska energiförbrukning och tips för alla som vill uppleva länets natur till fots i sommar. Hushållstidningen Liv och hälsa är producerad av regionens kommunikationsavdelning och den trycks i 122 900 exemplar. Kostnaden för tryck och distribution är drygt 6 kronor per tidning. Nu är rekryteringen avslutad vad gäller kurator och synpedagog vid synrehabiliteringen Västernorrlands verksamhet. I ett tidigare inslag i Spotlight har det framkommit att en kurator och en synpedagog sagt upp sig och gått vidare till andra jobb och att rekryteringen var i full gång. Enhetschef Malin Bjurestam hoppades på att allt skulle vara löst i höst. Spotlight har nu varit i kontakt igen med Malin Bjurestam som meddelar att rekryteringen är avslutad och gått bra. Malin svarar via e-post på taltidningens frågor. Vilka har fått tjänsterna och när tillträdde de? Malin svarar. Kurator Fredrik Boson har redan börjat. Fredrik har tidigare jobbat som kurator inom skolans värld. Synpedagog Kristina Gustafsson börjar den 28 augusti och har tidigare arbetat som arbetsterapeut både inom regionen och kommunen. Vart kommer kuratorn att vara stationerad geografiskt? Malin svarar. Fredrik kommer att utgå ifrån Sundsvall och Kristina från Örnsköldsvik. Är det någonting som kommer att förändras utifrån tjänsternas arbetsbeskrivning som påverkar patienterna? Malin svarar att det är ingen förändring i deras uppdrag mot hur det har varit tidigare. Synrehabiliteringen är inne i ett förändringsarbete där vi strävar efter att implementera nationell process för syn. En förändring är att vi nu upprättar vårdplaner utifrån processen för syn och att vi för en dialog kring patientärendena veckovis. Hur ser hösten ut i er verksamhet? Några fler nyheter? Malin svarar att hösten har stort fokus på inskolning och nya medarbetare och med det följer utbildning och kompetensutveckling. Tankar i arbetsgruppen går även kring start av gruppverksamhet, kanske mot telefoner och datorer. Men ingenting är ännu bestämt. Och det här innebär ju alltså att personalstyrkan vid synrehabilitering i Västernorrland i höst kommer att vara fulltalig. Alla som misstänker genetiska orsaker till förändringar i näthinnan bör lämna ett prov på sin arvsmassa. Det säger forskaren och överläkaren Marie Burstedt. Det är också värt att kolla på nytt om det var länge sedan eftersom kunskaperna gått framåt. Nu har det kommit nya riktlinjer för de här sjukdomarna.
den genetiska analysen har gått framåt. Så jag tror att det är viktigt att känns det osäkert, man har mycket frågor, man har aldrig gjort någon genetisk analys eller den har inte visat någonting, så tänker jag att det är bra och man har också en rätt nu enligt nya riktlinjerna att få komma igen för en utredning, uppföljning.
Marie Burstedt är överläkare, forskare och docent vid Umeå universitet. Hon uppmanar alla med retinitis pigmentosa, RP, eller Stargardts sjukdom, en av diagnoserna som ger förändringar i gula fläcken, att göra en genetisk utredning. Nu finns det nya riktlinjer för de här ärftliga sjukdomarna som orsakar att synceller i näthinnan slutar fungera. Och det är många sorters sjukdomar, men de har gemensamma drag, berättar Marie Burstedt.
Det heter för RP, det heter fortfarande RP, men det finns en större grupp där RP ingår som jag kallar retinala degenerationer, det vill säga RD. Och där är lite större begrepp.
Och retina är näthinnan.
Ja, och det sammantaget för alla de sjukdomarna är att de sannolikt har en ärftlig orsak. Man är född med det. De beror sannolikt alltid på någon typ av anlag som sen påverkar protein som finns i näthinnan som sen då påverkar näthinnans funktion. Och finns det risk för att det ser ut att vara ärftlig genetisk anlag, även om inte man har någon annan i släkten, så kan man göra genetisk analys.
I de nya riktlinjerna som Marie Burstedt varit med och tagit fram gäller också att patienten ska få remiss till något av de specialistcentra som finns på flera håll i landet. Förutom Sankt Eriks ögonsjukhus är det Lund, Mölndal, Linköping, Uppsala och Umeå som gör den här typen av utredningar. Och dit är man välkommen, säger Marie Burstedt. Det ska också göras en elektrofysiologisk skanning av ögat, en sorts motsvarighet till EKG. Och man ska också kunna få en ny genetisk utredning, som sagt.
Och det är det som riktlinjerna visar, att man ska ha tillgång till elektrofysiologi, den utredningen. Man ska få genetisk utredning och man ska kunna göra om den eller ta nya tag med regelbundna intervall och man ska följas på hemorten.
Man kan alltså be om ett uppdaterat genprov om det var länge sedan man gjorde sin utredning eftersom det skett framsteg i diagnostiken, säger hon.
Det är bra att ha gjort det där man har varit tidigare. Har man då dessutom aldrig lämnat ett genetiskt prov och vi inte alls vet vad det har för någon typ av genetisk förändring, kan det vara värt att göra den utredningen förr eller senare?
Ja, det kan vara värt att göra en ny genetisk utredning både för den enskilda och för forskningen. Och det var också budskapet som Marie hade med sig när hon i slutet av april föreläste för RP-föreningen på en träff i Stockholmstrakten.
Säg bara till, fråga doktorn, jag har en ärftlig sjukdom, jag har haft den länge, har du gått framåt, jag behöver en ny utredning. Och så tar vi då, får vi remissen, får ni komma och så tänker jag att vi tar ett nytt tag, kan vi då värdera om det här blodprovet som gjordes förut? Kan vi erbjuda någonting nu?
Och det här är relevant för alla som har en näthinneförändring?
Näthinnesjukdom av den typen som man misstänker är retinal degeneration. Alltså den här man föds med, kanske finns i släkten, som man misstänker inte är åldersrelaterad utan just den här som är medfödd. Den kan komma i alla åldrar, debuterar i alla åldrar. Men man har vissa, det man utesluter andra sjukdomar och sen så då ser man att det här är den typen som skulle kunna vara den här som kan bli sämre.
Idag finns det inget nationellt register över förekomsten av de gener som ger de olika sjukdomsvarianterna. Men i Sverige finns uppskattningsvis mellan 4000 och 5000 personer med degeneration av näthinnan som beror på ärftliga orsaker enligt läkarna. När man blir bättre på att leta så kommer också antalet patienter med diagnos bli fler. Men det finns inte några starka tecken på att sjukdomarna i sig vare sig blir vanligare över tid eller minskar. I sitt arbete har Marie Burstedt kartlagt måendet hos patienterna genom enkätundersökningar och sett att det spelar stor roll om man snabbt får hjälp med sin vardag, inte bara de rent medicinska insatserna, säger hon.
Men också att man får en snabb kontakt med sin stöd, psykologstöd, psykolog, kurator och synrehabilitering. Det är ju bland det viktigaste när man får en sån diagnos, att man har, man blir sedd, man får ventilera, man får stöd, man får hantera sin vardag så att det fungerar.
Retinitis pigmentosa kan kopplas till minst ett drygt 100-tal olika varianter av genuppsättning. Och vet man hur arvsmassan ser ut så är det lättare att förstå vilken sammansättning som orsakat sjukdomen. Och det kan på sikt ge bättre behandlingar. Det finns idag ingen riktigt bevisat effektiv riktad behandling av RP som helhet. Istället är det viktigt att ta hand om hälsan så bra som möjligt, säger Marie.
När man tittar igenom så finns det ingen quick fix, utan med just rökning och snusning ska man låta bli för att sinnescellerna i gula fläcken ska inte bli sämre än vad de behöver vara. Och sen har man tittat på att man ska stoppa i sig extra vitamin eller omega 3, men det är totalt sett när man går igenom alla studierna är det tveksam effekt. Det är säkert inte skadligt. Vitamin A är inte tillräcklig evidens för. Till och med kan man säga så att vid vissa genotyper, alltså arvsanlag man vet om, ska man inte ge vitamin A. Och man ska veta vad man gör. Och sen tänker jag att jag hindrar inte någon att äta vitamin A, men då ska man vara medveten om vad man ska kolla och följa upp naturligtvis.
Genterapin då, den är bara i sin början. Bara en av alla de många genvarianterna har kommit fram till behandling. Den heter RPE65. Och resten är på forskningsstadiet. Marie ger exempel.
Det finns väldigt få. Jag har tagit genetiskt prov på små barn sedan 1995. Så jag har just nu ingen som har just den genen. Den heter RPE65. Varför man bara har den genen som behandling, det är för att genterapi innebär att man ersätter den genen.
Tror du att det kommer kunna utvecklas? Är det möjligt att tänka sig att det kan utvecklas för fler?
Absolut, absolut. Vi har de som har andra gener som har gått fram till behandlingsstudier. Alltså man följer bara patienten under 5 år. Men det är en förutsättning för att sen testa, och då är det fortfarande forskning. Och då kallas det behandlingsstudier, och där väljs man ut också. Man får inte alltid vara med, även om man har just den genen som ska ersättas. Men jag tror att det har blivit så mycket små, små steg framåt att vi måste framåt. Det här kommer bli någonting och vi jobbar på det. Det finns ju behandlingsstudier då som jag har jobbat fram, som nu pågår på Sankt Eriks för en gen. Det är också en studie, forskningsstudie. Det är jobbigt att vara med. Det är intressant och utmanande att vara med. Och där är några patienter behandlade för en annan gen. Sen finns det också, som jag har uppmärksammat, det är i Helsingfors. Och där är också så att jag kan, om jag hittar en patient som har den sjukdomen och den genen och vill vara med, Så kan jag kontakta. Men det är också det är en studie, det är forskning. Men när den är godkänd, det läkemedlet, då kan jag erbjuda det som inom regionens vård. När det har gått igenom alla de här instanserna.
En hel sån här utvecklingsprocess från start till mål kan ta tiotals år. Men eftersom det pågått ett tag nu är det fullt möjligt att vi snart ser behandlingar för fler varianter av RP i den närmaste framtiden.
Genen som jag jobbade med var 1995-97. Sen gick det ganska fort i behandlingsstudier, så att det blev godkänt för studie. Men det kan ju ta 10-15 år från det att det inleds. Det är nog realistiskt. Men varenda steg går ju fortare. Mm. När första steget är taget, tänker jag.
Just det. Vad tror du det betyder nu? Vad är förhoppningen med de här nya riktlinjerna? Liksom, vad ska det innebära för de som lever med någon form av den här ögon?
En nationell likvärdig utredning, vård och uppföljning nationellt. Och sen har vi då lite rekommendationer hur man ska skötas och tas om hand under tiden. Vad vi ska se upp med, och sen så måste vi lyssna på patienten eller individen också. Vad behöver den hjälp med? Därför det är väldigt viktigt. Det fungerar inte att jag säger någonting enbart, utan man måste motivera. Man måste höra, man kan vänta, man kan börja lite senare. Man kan alltid, men man måste lyssna var alla är i sitt liv. Åldern har inte så avgörande, utan det är vad jag kan erbjuda och vad patienten vill.
Hon betonar vikten av att föräldrar och syskon får veta att de bär på anlag. Och ett gemensamt nationellt register, det skulle underlätta mycket för forskningen. Sammanfattningsvis ser ögonforskaren och överläkaren Marie Burstedt förhoppningsfullt på framtiden för den som får en diagnos av RP eller Stargards sjukdom.
För det är sällsynt, den är sällsynt, men en vanlig orsak till handikapp i vuxen ålder. Det är den vanligaste orsaken till synhandikapp i vuxen ålder. Och så den är sällsynt och viktig, och det är just nu svårt att behandla, men vi går långsamt framåt.
Reporter i inslaget var Henrik Jansson från Läns- och Riksnytt. Digidel Center i Härnösand, en av finalisterna i European Digital Skills Award 2023. Härnösands Digidel Center deltar i kategorin inkludering i den digitala världen. Av över 300 inlämnade bidrag från hela Europa är Digidel Center en av de utvalda finalisterna och ett steg närmare att vinna European Digital Skills Award 2023. Vad är då European Digital Skills Awards 2023? Det är en utmaning som vill uppmärksamma och främja de projekt och initiativ som stödjer europeer inom området digital kompetens. Syftet är att visa upp tävlingsbidragens goda metoder och därmed bidra till ett gemensamt lärande där alla deltagare ska kunna lära av varandra. Vid ett webbsänt seminarium tisdagen den 30 maj presenterades finalisterna i de olika kategorierna. Medarbetarna på Digital Center följde seminariet och glädjen var stor när deras namn kom upp som finalist. Vi är jätteglada och stolta över att bli uppmärksammade i hela Europa för det arbete vi lägger ner vad gäller digital inkludering och delaktighet. Att bli finalist är värt mycket för vår del, då både våra deltagare, besökare och medarbetare får ett betyg på att det vi gör är bra. Det säger Jenny Olofsson, biblioteksstrateg och teamledare på Digidel Center. Vad menas då med kategorin? Kategorin inkludering i den digitala världen syftar till att lyfta fram och belöna initiativ för olika typer av insatser för allmänheten som löper högre risk för utanförskap när det kommer till digital kompetens. Det kan handla om äldre invånare, nyanlända, personer med funktionsnedsättning, socialt utsatta personer som kan uppleva svårigheter att få tillgång till digitala verktyg i vardagen och grundläggande digitala färdigheter som förberedelse för yrkeslivet. Vinnarna kommer att tillkännages officiellt den 28 juni.
Det är allt ifrån att man ska ha lite koll på det här med hur fungerar det att städa och tvätta, diska och ta hand om ett hem.
Det här är Annika Wistrand Elving och hon pratar om en ny kurs för unga personer med synnedsättning. Annika är verksamhetsutvecklare på Synkunskap, en del av Iris förvaltning, och de bestämde sig för att göra en kurs speciellt för de som tänker flytta hemifrån och behöver praktisk övning inför det. Men det handlar om fler saker än städning, tvätt och matlagning, fortsätter hon.
Vardagstips då för att kunna hantera strategier för att flytta hemifrån. Vardagsekonomin, hur tar man hand om den? Man kommer även få titta på det här med fysisk träning, orientering, förflyttning.
Vad innebär fysisk träning då? Är det liksom att man gör gympass eller vad är det?
Ja, det är på Almåsa så finns det ju ett anpassat gym. Om man är intresserad av att börja träna och titta på lite olika maskiner som finns där. Sen finns det ju en pool där på Almåsa där man kan ha vattengympa och så. Sen kan det även vara liksom att man ska gå på en vanlig promenad eller liknande. Men ja, inspirera kan man väl säga till någon slags fysisk aktivitet.
Och för att de som går kursen ska få nytta av att finnas i varandras nätverk också framöver så ingår ett kamratstödsprogram som tagits fram regionalt av SRF i Stockholm. Den 23 till 27 augusti går kursen på Almåsa utanför Västerhaninge. Oavsett var man bor i landet så kan man söka om man är mellan 19 och 30 år gammal. Ett annat villkor för att gå kursen är att vara inskriven vid en syncentral. Idén till kursen kom upp när ansökningarna började trilla in till den nya kursen i basrehabilitering som också den är öppen för ansökningar från hela Sverige, berättar Annika Wistrand Elving.
Ja, det var ju för att vi startade ju upp då att vi skulle ha den här rehab-baskursen. Och då var det några yngre personer som anmälde sig till den som vi såg hade lite andra behov än de övriga som hade anmält sig. Och då kom den här idén upp.
Vet du om det har varit någon liknande kurs tidigare, längre tillbaka? Eller är det en helt nytt koncept liksom?
Jag vet inte om det är någon syncentral som tidigare haft det inom sin rehabilitering. Det är jag osäker på. Men vi gör ju det här tillsammans med Synskadades stiftelse, tillsammans från det här synskadeprojektet.
Den som går flytta hemifrån kursen får betala 500 kronor. Kostnaderna för resor till och från Almåsa, övernattningen och maten det ingår och finansieras av pengar från Synskadades stiftelse. På kursen tar man emot 8 personer max. Den består av grupppass men är också mycket individuellt anpassad, säger Annika.
Vi kommer ha gemensamma grupppass men det är mycket individanpassat. Vi är flera coachledare som är med så att då har vi liksom uppdelat så att vi har både gemensamma pass och enskilda delar där man kan liksom öva mer på det man själv har behov av så att säga.
Ansökan den ska vara inne senast 15 juni och sen görs ett urval för att få rätt sammansättning och en så blandad kurs som möjligt. Hittills är det faktiskt bara killar som sökt. Men Annika uppmanar alla att höra av sig så snart de kan och inte vänta.
Det är öppet för alla. Både han och hon. Det tror vi är bäst. Vi har fått in 5 anmälningar. Det finns 8 platser. Så att, ja, det finns några platser kvar.
Det här säger alltså Annika Wistrand Elving på Synkunskap. Och du som är intresserad av den här flytta hemifrån kursen ska höra av dig till Karin Hjalmarsson på Iris förvaltning på telefon 08 39 91 55 eller e-post karin.k.hjalmarsson@irisforvaltning.se och då kommer du få ett ansökningsformulär att fylla i.
Reporter i inslaget var Henrik Jansson från Läns- och Riksnytt. Och nu kommer Nordiska blåsarkvintetten och ska spela ur Majas alfabetssånger. En låt som heter Jordgubbe och det passar väl bra så här i junitider då jordgubbar och glass står på menyn.
Thank you.
Med anledning av att Spotlight fyller 60 år i år 2023 så ska vi tävla i taltidningskunskap. Tävlingen fungerar som en tipsrad med alternativ markerade med ett, kryss eller en tvåa. Du väljer vilket alternativ som är det rätta. När tävlingen är genomförd kan du skicka in svaren till redaktionen via e-post, taltidningen@rvm.se eller ringa till röstbrevlådan som står på dygnet runt på telefonnummer 0611 801 30 eller ringa under kontorstid till redaktören vid redaktionen på telefonnummer 0611 845 44 och delge dina svar. Glöm inte bort när du ringer eller skickar in via e-post att uppge ditt namn och telefonnummer så att redaktionen kan kontakta dig. Lycka till! Och nu börjar tävlingen. Den består av 5 frågor med 3 olika svarsalternativ, markerade med ett kryss eller 2. Fråga 1. Vad hette mannen som startade Västernorrlands taltidning 1963? 1. Sven Blomqvist, kryss Sture Blomqvist, 2. Stig Blomqvist. Fråga 2. Vilket år fick synskadade i Medelpad en egen taltidningsedition? 1. 1980, kryss 1982, 2. 1985. Fråga 3. År 2019 flyttade taltidningsverksamheten från Sundsvall in i regionens hus i Härnösand och en ny ljudstudio invigdes med pompa och ståt. Ordförande Hans Backlund i RUN, regionala utvecklingsnämnden, invigningstalade. På vilket plan i byggnaden ligger ljudstudion? 1. Våning 1, kryss, våning 2, 2, våning 3. Fråga 4. I början av varje taltidning spelas en kort signatur och en kort presentation av tidningens namn och kontaktuppgifter. Vad kallas det i detta sammanhang? 1. Minuett, kryss, vignett, 2. Silhuett. Och så sista frågan, fråga 5. Vad heter det företag som ansvarar för Spotlights prenumerationsregister, driften av webbplatsen och kopieringen av CD-taltidningen? 1. Darin, kryss, Domino, 2. Darub. Och vi vill senast ha in era svar den 15 juni. Vinnaren kommer att presenteras i nummer 12 av taltidningen den 22 juni vecka 25. Lycka till!
Telegram.
Den 3 maj klubbades en ny lag igenom i riksdagen. Lagen bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv med syfte att produkter och tjänster ska kunna användas av alla oavsett förmåga. Ett av de här syftena med den här lagen är att fler ska få tillgång till litteraturen. Det är ett stort steg på väg mot vår vision, ett samhälle där all läsning är tillgänglig, det säger Magnus Larsson, generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier. Den nya lagen ställer tillgänglighetskrav på e-böcker så att fler läsare kan ta del av böckerna när de kommer ut på marknaden. Är du intresserad av att ta del av mer information om den nya tillgänglighetslagen och dess innebörd kan du gå in på funka.com och läsa mera. Den nya tillgänglighetslagen ställer krav på att företag ska säkra tillgängligheten i sina digitala produkter och tjänster, inklusive webbplatser, mobilapplikationer, dokument och programvara. Dessa måste uppfylla direktivets krav senast den 28 juni 2025. Till exempel måste mobilapplikationer vara utformade så att personer med funktionsnedsättning kan använda alla funktioner på ett enkelt sätt. Dokument måste struktureras på ett sätt som gör det möjligt för skärmläsare att läsa innehållet, och programvara måste utformas med tanke på olika funktionsnedsättningar. Lagen öppnar dörrar för personer med funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhället och på arbetsmarknaden. Nominera till Läsguldet 2023. Vet du någon som gör en extra insats för personer med syn- eller läsnedsättning? Mellan 18 april och 30 juni kan du nominera till MTMs pris Läsguldet, tillgänglig läsning för alla. Priset delas ut varje år till någon som gjort insatser för tillgänglig läsning. Till exempel läsfrämjande insatser för personer med synnedsättning, personer som är nya i svenska språket eller andra som har svårt med läsningen. Vinnaren får 25 000 kronor som kan användas för att sprida läsglädje. Priset delas ut på SDK-konferensen den 9 november. Nominera kan du göra via MTMs hemsida mtm.se. Där kan du skriva ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och namn på den du vill nominera, samt kontaktuppgifter till den nominerade och din motivering till den nominerade. Fyll i formuläret och skicka in nomineringen digitalt. Du har möjlighet att nominera fram till och med den 30 juni i år. I oktober i år kommer en ny bok ut på bokdiskarna, nämligen Skam den som ger sig, skriven av Charlotte Kalla. Johan Esk, mångårig sportkrönikör på Dagens Nyheter, är medförfattare till boken. Det är hennes andra bok. Den första hette Charlotte Kalla, Styrka, teknik och pannben, som hon gav ut 2017. Det är lite mer än ett år sedan som Charlotte Kalla avslutade en utav svensk längdskidåknings mest framgångsrika karriärer. Ingen svensk idrottare har tagit fler OS-medaljer, och få kan matcha meritlistan. 3 OS-guld, 6 OS-silver, 3 VM-guld, 6 VM-silver, 4 VM-brons, seger i Tour de Ski, Jerringpriset och Bragdguldet. Ja, det finns händelser under karriären som hon först nu känner sig redo att dela med sig av i den här nya boken. Och nyligen var också Charlotte Kalla med i underhållningsprogrammet i TV4, Let's Dance, där hon slutade på en andra plats. Skam, den som ger sig heter alltså boken och kommer att släppas i oktober. Veckans spaning. Nu är det dags för Sundsvalls kommuns parkavdelning att ställa ut de färgglada drakarna på Sundsvalls gator och torg. I slutet av förra veckan hade drakarna ställts upp i Vänggåvan runt omkring fontänen. Det blev ett trevligt inslag för de som passerade Vänggåvan, och speciellt roligt och intressant för alla barn som kan sitta på drakarna. Drakarna är Sundsvalls kommuns symbol. Drakarna är ett populärt inslag i stadsbilden under sommaren. Och varje drake är också sponsrad av något företag som har kunnat påverka dess utformning. Varje drake har också en skylt, vilket företag som sponsrat just den draken. Men nu ska alltså drakarna placeras ut på gator och torg.
Här kommer ett boktips av Lydia Djeric på Härnösands bibliotek. Lincoln Highway av Amor Towles, T-O-W-L-E-S. Händelser i den boken utspelas i Amerika på 50-talet. 1954 körs 18-årige Emmett Watson hem till Nebraska av fångvaktaren på arbetslägret. Emmett har precis avtjänat sitt straff där för ofrivilligt dråp. Hans mor har lämnat familjen för länge sedan. Hans far har gått bort nyligen i cancer. Efter faderns bortgång kommer banken att ta hand om familjegården på grund av att fadern har mycket skulder. Emmett har en plan att ta med sig sin 8-årige lillebror Billy till Kalifornien för att börja nytt liv. Men det har inte gått som han tänkt sig. Vänner från lägret har gömt sig i bagageutrymmet på fångmaktarens bil. Tillsammans har de gjort en helt annan plan som kommer att ta dem till ett riktigt äventyrsresa som har en helt annan riktning. Lydia tycker att Lincoln Highway är en jättespännande bok. Lincoln Highway av Amor Towles.
Evenemangstips från Härnösand.
Utansjödagen den 1 juli klockan 11. Fordonsutställning, matförsäljning, hoppborg och lotteri i Utansjö. Den 21 till 22 juli är det dags för Härnösands stadsfest som drar igång över Mellanholmen i Härnösand. Klara artister i nuläget är Theos och Det vet du. För mer information och biljetter kan du gå in på Härnösands kommuns hemsida eller info@hknoje.se.
Kramfors.
Litteraturkryssning till Ulvön med författaren Lina Areklev, aktuell med boken Av skam, tredje delen i hennes Ulvö-serie. Det blir också en guidad tur i Lubbe Nordströms fotspår, musikunderhållning av Vildmarkstrubaduren och spelmannen Andreas Nilsson. Resan avgår med Höga kusten båtarna i Ullånger klockan 10 från kajen. Insläpp 30 minuter innan avgång. Författarsamtal och musikunderhållning på båten. Avgång från Ulvön 13.30. Musik, quiz och boksignering på båten och åter i Ullånger klockan 15. Detta äger alltså rum den 16 juni mellan 10 och 15. Arrangörer är Höga kusten bokdestination, KF Ådalens litteratur, Liv. Ring för mer information och biljetter 0612 140 40 eller e-posta info@kramforsbokhandel.se. Konsert med Eira Trio på Manna Minne 26 juni klockan 19 till 21. Fri entré för barn upp till 18 år. Inträde betalas på plats med Swish. Evelina, Julia och Solveig möttes vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika och har de senaste åren arbetat ingift som band. Och de kommer alltså att framföra musik på fiol och viola. Och naturligtvis kommer det att bli en hel del sång. Arrangörer stiftelsen Manna Minne.
Sollefteå.
Välkommen på besök till den nordligaste tulpanlöksodlingen i världen. Norrlands tulpanträdgård är öppet till och med den 18 juni, varje dag mellan 10 och 16. Här har du chansen att ta del av hundratusentals blommande tulpaner, njuta av en god fika eller lunch i trädgårdscaféet och få en härlig stund i naturen. Sollefteås nöjesvecka är tillbaka, Nipyran. Den äger rum hela vecka 30 och avslutas traditionsenligt med den stora festivalhelgen i Sollefteå stadspark den 28-29 juli. Och i år blir det också Urkult, belägen vid den mäktiga Nämforsen. Det blir 3 festivaldagar. 3 augusti till och med den 5 augusti. Urkult invigs med Eldnatten, en unik föreställning med inslag av flera olika slags konstformer såsom trummor, sång, dans och eld.
Sundsvall.
Konsert med Claes Norberg, musik från rock'n'roll till opera. Spikarö kapell. Onsdagen den 5 juli klockan 17. Biljetter via entré Sundsvall 060 15 54 00 eller via webbsidan entresundsvall.se. Carola kommer till Sundsvall till Tonhallen den 29 september 19.30 med turnén Four Faces. Biljetter genom entré Sundsvall.
Timrå.
Handarbetscafé den 7 juni och den 13 augusti mellan 13 och 15 på Timrå bibliotek. Ta med ditt eget handarbete, kom och träffa likasinnande och vi bjuder på fika. Bokbytarbord hela sommaren på biblioteket. Kom och lägg en bok på bordet och ta med en annan bok hem för både barn och vuxna. Det kommer också att ske en sommarutställning på Timrå bibliotek, Ronja Rövardotter, under hela sommaren. Klass 2A och 2B på Mariedalsskolan har arbetat med Ronja Rövardotter och gjort en fin utställning som visas på biblioteket. Allt detta utifrån att Teater Västernorrland spelar den här pjäsen som sommarteater i Härnösand i sommar. Och biblioteket kommer även att uppmärksamma Emil i Lönneberga som fyller 60 år i år.
Evenemangstips från Härnösand.
Utansjödagen den 1 juli klockan 11. Fordonsutställning, matförsäljning, hoppborg och lotteri i Utansjö. Den 21 till 22 juli är det dags för Härnösands stadsfest som drar igång över Mellanholmen i Härnösand. Klara artister i nuläget är Theos och Det vet du. För mer information och biljetter kan du gå in på Härnösands kommuns hemsida eller info@hknoje.se.
Örnsköldsvik.
20 september i höst kommer succén Britt-Marie var här. En teater, en varm komedi med Marianne Björk i alla roller. Med början klockan 19, föreställningens längd är 2 timmar och 20 minuter inklusive paus. Platsen är Folkanteatern i Örnsköldsvik och arrangörer är Örnsköldsviks riksteaterförening.
Anslagstavla.
Välkommen att prova på keramik och drejning. SRF Sundsvall inbjuder till att prova på keramik och drejning tillsammans med keramiker Agneta Arnfridsson. Du får möjlighet att prova på olika tekniker inom keramik och skapande på Folkuniversitetet. 20 juni klockan 9-12. Plats Folkuniversitetet Sundsvall, Universitetsallén 32. Anmäl dig senast den 15 juni till Frida Karlander. E-postadress frida.karlander@srf.nu eller till kansliet på telefonnummer 0611 170. Att delta kostar 250 kronor och betalas in på SRF Sundsvalls bankgiro 172-8179 senast den 18 juni. Märk betalningen med ditt namn och drejning. Varmt välkomna! Ett förtydligande från redaktionen. Angående inslaget om Spotlights varannan veckas utgivning i förra numret har redaktionen fått reaktioner från läsare som reagerat på att det nämndes att taltidningen kan bli kortare än 60 minuter. Läsarna har uppfattat formuleringen att taltidningens längd kommer att kortas ner, vilket läsarna tycker är jättetråkigt, då den timmeslånga taltidningen är lagom. Läsarna är upprörda och undrar varför allt som fungerar bra ska förstöras. Spotlights redaktör svarar: nej, längden kommer inte att minskas. Hittills har taltidningen varit 60 till hela 70 minuter lång varannan vecka. I beslutet som nämnden tog stod det att den tillfälligt anpassade taltidningen kommer ut varannan vecka under 2023 och att längden kan minskas. Det innebär att den alltså kan bli kortare tillfälligt om det inte finns tillräckligt med material, men hittills har det inte skett. Så ingen fara vad gäller längden på taltidningen. Ja, sommaren knackar på och snart är det dags för sista numret utav Spotlight taltidningen Västernorrland. Den utkommer den 6 juli. Så ni som vill annonsera i taltidningen om något som händer under juli och i augusti, så passa på att göra det i de taltidningsnummer som är kvar fram till semesteruppehållet. Sista taltidningen alltså innan sommaruppehållet är den 6 juli. Därefter börjar taltidningen att produceras vecka 33, det vill säga den 17 augusti. Och fram till vecka 51, den 21 december. Ojämna veckor varannan vecka.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.